en podcast från Aftonbladet.
Har du laddat ditt batteri, Anna? För att vi behöver batteri för att ta oss igenom den här podden. Och det batteriet, det laddar ut väldigt snabbt. Men det är väldigt mycket kräm i det där batteriet också. Så nu, låt höra. Har du batteri till starten av den här podden?
Ja, men jag har skött mina taktiska uppgifter. Jag har laddat batteriet på väg till startuppställningen och håller mig ifrån alla kantstenar. Och jag har tryckt på rätt knapp på ratten. Så jag är redo för de nya tiderna och PIM 210.
Då kör vi.
The nice fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Ja, ni lyssnar alltså på Plattan i mattan, avsnitt 210. Välkomna hit och välkommen till starten av en ny säsong. Och välkommen till dig, Anna Andersson, också. Vad kul vi kommer ha i år, för att vi kommer få se på mycket omkörningar, vad det verkar, efter att ha fått se Australiens GP. När förarna efter kvalet var så kritiska och när vi som publik då efter ett race inledningsvis är väl ganska positiva.
Alltså jag vill ju vänta lite, eftersom vi redan förra veckan sa att den här banan är ju inte riktigt representativ för resten av säsongen. Och den är lite svår för den här typen av, jag höll på att säga elbilsracing, men vi har ju kommit mer åt det hållet i år, eftersom det är 50% elmotor och 50% bränslemotor, så att säga. Men jag måste ändå säga att jag var ju positivt överraskad över hur det var att se de här bilarna tävla mot varandra. För tidigare har det bara varit en och en, liksom.
Ja, och vi sitter här efter, vi sitter här samma dygn som racet under den tidiga morgonen i Australien kördes. Och det hände ju en del mellan kval och målgång på racet, både i liksom förväntningar och uppfattning och förståelse för hela det här reglementet, eller i alla fall starten av det här reglementet. För det var nog, vi var nog inte ensamma som publik om att försöka lista ut hur det här ska gå till med alla de nya knapparna hit och dit, och hur det går till med el versus motor och allt det där.
Ja, men verkligen, verkligen. Jag var ändå glad och positiv över att jag inte satt ensam på F1 Live. Och jag var också glad och positiv över att det fanns lite olika åsikter om det. Alla var inte superkritiska, vilket jag var lite rädd för att det skulle bli. Det är ju ofta så när man byter ett regelverk att folk är besvikna. Om deras eget team som de hejar på tappar, så blir man ännu mer kritisk än vad de har tidigare. Och så vill man ha tillbaka V10-motorerna. Den har man hört några gånger. Ja. Och jag fattar ju det, men det funkar ju inte i praktiken, för då kommer vi ju inte ha några motortillverkare.
Vi är sugna såklart att prata om det här racet och George Russells seger, Mercedes 1-2, Ferraris på nytt födelse och mycket annat från det här racet. Så därför drar vi bara igenom det som hände i kvalet och fram dit. Då fram till start kan vi i alla fall släta igenom lite snabbt. Och jag vill nästan börja i, anledningen till att jag säger så att folk var kritiska inför racet och har en annan uppfattning efter racet, det är ju för att det kom ju massor med rapporter efter kvalet om att det var flera förare som var liksom riktigt negativa till det här reglementet. Flera journalister som har följt F1 i många år. Vad heter han? Haren. Erik van, Pierre Haren, holländaren, klassisk. Vad heter han? Pierre van Haren. Eller något liknande. Nate Saunders, en annan. De sa, jag tror inte jag varit i en media, i en sån här heter det? Inte presskonferens, men media pen efteråt, mixad zon, som det här någonsin i mitt liv. Vissa av de här förarna hatar verkligen de här nya bilarna. Det är ju remarkabelt. Max Verstappen säger att han är noll kul. Lando säger att F1 har gått från de bästa bilarna till de sämsta bilarna någonsin. Bland annat. Och det är väl där man ska börja, för att i kvalet så var det ju så här att man är ju van att racing handlar om att köra så snabbt det bara går. Men när vi fick se kvalet då, och när bilarna mot slutet av raksträckorna inte ville köra så snabbt det bara gick, att vi nu trodde vi skulle få racing som handlar om att bara vara smart på bästa sätt med vissa batterier, och att det inte handlar om att vara så snabb som möjligt. Det var ju det som lyfte de här åsikterna. För man ser förarna komma på raksträckorna mot slutet, så slår de av på gasen för att då ladda upp batteriet, för att man tjänar mer på att inte köra så snabbt som möjligt på när bilen har möjlighet att vara i toppfart.
Ja, precis. Det där var ju... Det kändes... Ja, men det kändes lite surt också, tycker jag, när man fick de här kommentarerna efteråt. Därför att jag förstår förarna, jag förstår Formel 1, jag förstår fansen som tittar på det. Jag kände själv att ja, men så här är jag inte van vid att kval ska vara. Så här vill jag kanske heller inte att kval ska vara. Men det man måste tänka på, det är ju också att det tar ju ett tag att lära sig att... inte bara förstå nya regler, utan också att kunna omsätta dem. Och där känner jag väl att det är väldigt lätt att säga att någonting är helt värdelöst. Det gör man ju själv hela tiden. Domaren är värdelös, lärarna är värdelösa, kösystemet är värdelöst, tunnelbanan är värdelöst. Alltså, det är inte svårare än så. Det är ju jättelätt att säga det. Men sen när man väl hittar ett sätt att leva med den och i den verkligheten, så brukar det ju bli bättre.
Och det gick ju ganska snabbt till att det blev bättre, för att med allt det där i åtanke till att racet kom och vi fick den här makalösa starten där George Russell och Charles Leclerc turades om att leda det här racet. Nu hamnar jag där direkt ändå i race. Vi måste ta det här som hände i kvalet först, för att ta oss till kvalstarten så måste vi gå igenom hur de hamnade där. Och allting började ju katastrofalt för det superhypade Mercedes-teamet när Kimi Antonelli kraschade i slutet av den tredje träningen, som gjorde att man tänkte att jaha, det var det kört, inte fasen hinner de få ihop den där bilen och kvala så att de blir etta, tvåa på den här korta tiden. Men ja, fick vi.
Ja, det var ju tur att Max Verstappen faktiskt kraschade. När han väl drog ut i kvalet i den första kurvan så tappade han kontrollen över bilen, vilket ju gjorde att Mercedes team fick lite extra tid och mekanikerna fick lite extra buffert för att få ihop bilen. De hann inte ställa in Kimi Antonellis bil överhuvudtaget, men de fick han få ihop den, vilket gjorde att han kunde komma ut i kvalet och i slutändan också ta sig till Q3 och en bra kvalplacering.
Ja, de bästa kvalplaceringarna helt och hållet för det där Mercedes-teamet. Men det är, jag sträcker mig så långt till att jag faktiskt säger att Max krasch var helt avgörande för att Mercedes skulle ha både 1-2 i kvalet och 1-2 i racet. För att hade inte Max Verstappen kraschat och det hade blivit röd flagg i kvalet, så hade ju inte Kimi Antonelli hunnit ut överhuvudtaget, och då hade det varit kört för honom. Då hade ju han startat längst bak i fältet och fått göra likt Max Verstappen, ta sig upp så långt det bara går. Det som hände med Max Verstappens bil, Anna, vet du vad det var?
Alltså, men det första jag måste säga är att nu märker jag ju att du har varit borta länge.
Ja.
Ja, för nu kommer du tillbaka till mormors buss igen direkt. Vi hinner inte med en börja innan du säger, hade det varit så.
Ja, och med andra ord, ingenting har hänt. Allt är sig likt. Jag har inte förändrats en sekund. Det är samma gamla, det är no, liksom, det är ingen fake här, vet du.
Nej, för nu var det ju dock inte så. Utan det var ju så att han inte tog sig längre än den första lilla hörnan. Vilket
ja, vad hände då? Att...
Ja, men han tappade ju kontrollen över bilen. Själv sa
eller var
han
det
ju...
bilen som tappade kontrollen över honom?
Jag skulle säga att det var en kombination. Han hävdade ju att liksom bakaxeln bara låstes upp. Det såg inte ut som ett förarmisstag så som jag ser det.
Och när man liksom... När man vet vem det är som sitter bakom ratten så känns det liksom... Det är omöjligt att det var Max Verstappens fel. Den liksom... Den förarkalibern kan inte göra ett sånt misstag. Det är ju klart att det var någonting. Jag läste någonstans här kort efter att racet avslutade som att det hade varit något slags mjukvaruproblem som hade sett till att det blev en hel låsning. Och han kunde inte göra någonting åt det där överhuvudtaget, Max Verstappen. Som alltså inte kom genom en kurva ens i kvalet.
Nej, han skulle vara mest glad över att han faktiskt inte åtrodde sig några skador på händerna i den där kollisionen. Han fick ju åka och ränka händerna efteråt. Jag fick lite så här Daniel Ricciardo-vibbar från när han gjorde comeback på Sandfort. Och kraschade direkt och, drog och fick väl en fraktur i handen. Så att, Men det är ju sånt som på något sätt så här, låter det hemskt att säga så, men det är ju sådana saker som kan hända. När man har ett nytt regelverk. För även om man har kört sina testdagar så allting har de helt omöjligt kunnat testa. Så är det bara. Det är alltid tillförlitlighetsproblem under inledningen av ett regelverk. Och vi hade ju faktiskt två förare som inte ens kom till start i kvalet.
De kom inte till start, när, precis som du säger. Bottas kom till start, förlåt. Ja, det var ju Aston Martin-bil där längst bak som inte kom till start. Och det hade vi väl kanske förväntat oss också. En Aston Martin som efter den här helgen är klar... Nog ska vara nöjda. De levererade mer än vad vi trodde. Men vi, för att få ta oss in till racet så håller vi oss bara i toppen i kvalet ändå. Va? För att, wow, det går undan i den där Mercedes-bilen med en Mercedes-motor, hör du?
Men verkligen. Alltså det har vi pratat om innan och det har ju verkligen känts som att Mercedes inte har skruvat på allt. Och det var ju ganska tydligt att de inte hade gjort det heller.
Ja, vi har alltså ett kval där Mercedes verkligen visade prov på hur bra och hur snabba de är. Och att det skiljer ganska mycket mellan toppen och botten till början av den här säsongen. Raka motsatsen mot hur det var i slutet av den förra när det inte var många 110-delar alls som skilde teamen åt. Russell kvalar bäst och Antonelli i en makalös comeback. Från att få köra ut i Q1 och sen kvala näst snabbast.
Men verkligen. Mercedes ska ju vara supernöjda med det där resultatet. Jag tror att en sån förare som Kimi Antonelli själv måste ransaka sig lite och se till att han får en ren helg till nästa helg. Alltså det är inte en massa strul. Alltså man måste ju ändå bygga upp en helg på ett visst sätt så att man är redo att prestera när man ska göra det. Och där har han väl lite övrigt att önska.
Jag nämnde Aston Martin, jag vill bara säga det. Stroll kom väl inte ut överhuvudtaget till kvalet. Och det höll ju på, vi har hört så mycket om det här Aston Martin att de ska inte köra överhuvudtaget, bilen kommer inte klara det. Så det höll ju på att bli en mardröm för Aston Martin när Alonso nästan gick vidare till Q2.
Ja, precis. Precis. Han fick ju stryk av Franco Colapinto där till slut i slutet. Men så långt efter var han inte. Och han slog ju faktiskt två bilar från Cadillac. Perez och Bottas var ju 18 och 19. Och sen var det Verstappen som var 20 som kraschade. Och Sainz 21 som inte kom till start han heller.
Så då vill jag säga så här bara. Att utslagna i Q1 så undrar jag om vi någonsin har sett något liknande förarmässigt. Som blir utslagna i Q1 alltså. Alonso, Perez, Bottas, Verstappen, Sainz och Stroll då. Det är alltså 123 GP-segrar mellan de här som alla åker ut i Q1. Alla sex förarna som åker ut i Q1 har varit på prispallen och varit i F1 i minst 10 år. Alla utom Stroll har vunnit flera lopp och varit bland de 5 bästa under en hel F1-säsong. 4 av förarna har slutat minst 2 i förra världsmästerskapet under en säsong och 2 av dem har ju flera världsmästerskap.
Eller, det, kän- Det kändes nästan som att vi, om man tar bort Stroll då, så kändes nästan som att man har vänt på griden.
Mm. Ja, den är, jag kan nog inte tänka mig att det någonsin har varit en lika liksom förarmässigt stark då sextett. Först och främst, det har väl aldrig varit en sextett som har blivit utslagen i Q1. Men en lika starkt gäng som alla åkte ut i första kvalrundan. Det var ju faktiskt sanslöst. En sista grej i kvalet bara. Det var ju också, Mercedes visade ändå prov på att de hade det nog rätt stressigt där med att fixa klart Antonellis bil. För de glömde också fläktarna i Q3 i den där bilen. Och ett sånt stort misstag, det var länge sedan man såg från ett sånt stort team, va?
Ja, från ett sånt stort team som ett Mercedes i alla fall. Mm. Och det gjorde ju att man fick plocka fram silvertejpen till Lando Norris som körde över de där fläktarna. Jag tycker det är lika härligt varenda gång den där silvertejpen kommer fram när man ska laga någonting.
Mm. Vill vi säga någonting mer om kvalet innan vi raskt tar oss över till racet? Russell 1, Antonelli 2. Isaac Hadjar gjorde det ju jättebra i Max Verstappens frånvaro, kvalar trea, och det är inte ofta vi har sett en andra förare i Red Bull kvala så där högt upp.
Det är inte ofta vi har sett en andra förare i Red Bull kvala ut Max Verstappen.
Nej, det har vi inte. McLaren ganska långt efter. Piastri och Norris, sen kom Hamilton och sen så var det småtjurarna med Lawson och Lindblad innan det var Audi, dubbla bilarna där. Vi hoppar över till racet på en gång tycker jag nu. Och då började vi kvalet med Antonellis krasch i den fria träningen, och vi måste börja racet med Oscar Piastris krasch innan ens formationsvarvet förra året. Han bräker liksom Isaac Hadjars, den absoluta mardrömstarten förra året när Hadjar kraschade på formationsvarv. I år så kraschar Piastri på varvet ut till startplattan.
Det där vart ju lite rörigt, för att vi har ju ingen reporter på Sportbladet eller ingen breaking, ingen nyhetsdesk på Sportbladet så tidigt. Utan de kommer ju in lite senare. Så att jag fick ju, ibland är man ju förutseende, så jag hade redan innan kollat vad det var för folk som jobbade på Stora Aftonbladet ifall att det skulle hända någonting i starten. Så att det blev lite jobbigt där vid 25 på morgonen svensk tid, där vi plötsligt kunde konstatera att Oscar Piastri är väck. Egentligen innan Viaplay började sin sändning så var ju han borta. Och så skulle vi få upp det då på stort på ettan. För det var ju ändå en jättegrej att han faktiskt gör ett misstag. Även om det är en kombination av flera saker så tar Oscar Piastri på sig den här missen efteråt.
Ja, men det är ju alltså makalöst hur det ens är möjligt att krascha bilen så pass mycket att det inte går. Det är ju en sak om man får lite hjulspinn och kanske snurrar ett varv eller glider ut lite grann i gräset. Men att han sätter den där bilen så pass mycket så att den inte går att komma till start överhuvudtaget. På hemmaracet dessutom med då en i två år i rad konstruktörsvinnande bil. Det är makalöst.
Nej, men det är ju helt sanslöst. Och det är en jättestor besvikelse för Oscar Piastri själv. Jag förstår ju att det där gör extremt ont. Alltså, han hade ju olika däcktemperaturer enligt då, Andreas Stella, så fick han inte ordning på den biten. Sen är det här med allting nytt kring bilen, och han försökte liksom förstå vad som har hänt, men det var ju inte helt enkelt det heller, utan han kom till att det var ett faktor av alltså flera olika saker som ledde till detta galna missade, en så perfekt storm helt enkelt. Han hade nog inte alls förväntat sig att bilen skulle reagera på det sättet som den gjorde där i kurva 4, var det väl?
Ja, men det där är ju en del av det här nya också. Han nämnde ju, en av de här grejerna som han nämnde var ju att han hade, nu vet jag inte hur många procent det var, men han nämnde så här, jag hade 120% mer power än vad jag trodde att jag skulle ha. Så det vill säga, om man rör sig på gaspedalen en halv tredjedels millimeter, så reagerade motorn som att han rörde den 2 millimeter. För att det är så hårfint liksom. Men att han fick mycket mer kraft än
vad han hade förväntat sig.
Ja, exakt. Och att det är kört på så sätt. Mardröm för Piastri, mardröm för hemmapubliken på så sätt också. Men det var inte bara Piastri. Så då blev ju då startruta, var det 5 han hade. Då blev ju den tom. Och sen så hade Audi problem också. Fick rulla tillbaka Hulkenberg innan starten var.
Ja, där hade de ingen telemetri. Alltså, de kunde inte se någon data från bilen och visste liksom inte vad som hände. Och med en sån bil är det svårt att köra. Det ska inte, enligt Jonathan Wheatley, ha någonting att göra med det som drabbade Gabriel Bortoleto då i kvalet. För han tog sig ju till Q3, men blev stående liksom in i depån och fick inte köra sen i Q3, för bilen hade stannat. Och det där är på något sätt också extremt typiskt för ett nytt regelverk, för det händer saker som man kanske inte riktigt vet exakt vad det beror på, utan det sker, det är små saker. En sak som å ena sidan kanske inte skulle betyda så väldigt mycket, men i kombination med andra så funkar det helt enkelt inte. Och utan telemetri kan man ju inte köra.
Nej, de bilar som ändå kom till start sen då, det var en sjuhelsike start på ett race. Vi var förberedda på att Ferrari skulle ha en makalös motor som gjorde att de skulle ha en superstart. Och som de båda levererade, va? Charles Leclerc och Lewis Hamilton i starten.
Ja, men verkligen. Alltså, vi hade ju 2 Mercedes-bilar längst fram. Men där hade ju de förarna faktiskt gjort en miss. Alltså, de klarade inte av att hantera den begränsade energin som man använder under formationsvarvet. Så att båda förarna hade liksom för lite kraft i batteriet när de skulle starta. Därför så såg det ut som att de, eller framförallt Kimi Antonelli, stod stilla. Han tappar ju 4-5 placeringar rätt omgående där, för att han helt enkelt inte hade laddat upp batteriet tillräckligt mycket. Och även Russell hade problem i inledningen.
Men så var det inte så att Antonelli spann upp hjulen?
Ja, han hade inte tillräckligt mycket energi. Enligt Mercedes, den information som jag fått från Mercedes, så hade varken Russell eller Antonelli tillräckligt mycket energi i sitt batteri. För de hade inte hanterat formationsvarvet tillräckligt bra.
Och det sa ju Russell i cool down room efteråt, när de satt och snackade med Leclerc. Så sa ju han till Leclerc att nej, ingen av våra bilar, vi hade 0% i batteri. Mm. Jag hade missat overtake-knappen. Fråga mig inte hur, vad och varför så här tidigt på säsongen. Men det var det han sa i alla fall till Leclerc, att han hade missat trycka på overtake-knappen under formationsvarvet, vilket då i sin tur ledde till att de fick inte några procent överhuvudtaget. Att batteriet stod på noll. Som gjorde att de inte kunde sätta någonting emot Leclerc. Men det var inte bara Mercedes som Leclerc tog sig förbi. Han zigzackade sig igenom ett bra gäng där hela vägen upp. Det var ju Russell 1, Antonelli 2, Hadja 3. Och Leclerc var ju redan efter första kurvan 1, tog sig förbi alla de där. Och hade det här varit förra säsongen, 2025-säsongen, så hade jag sagt att det där var ju årets omkörning. Men nu är det en ny säsong, nu ska vi hitta något annat att haka upp oss på. Men det var ju en sjuhelsikes slalomkörning från honom. Och även Hamilton var ju liksom uppe och nosat, tog sig förbi både Norris och Piastri. Hadjar höll han framför sig dock, tror jag. Men det var ju en jäkla start av Ferrari, och då vet vi ju att allt det där snacket om att de hade ett sånt försprång i starten, det var verklighet.
Ja, men det jag tyckte var kul här under inledningen, det var ju att faktiskt den här skylten New Race Leader, den kom ju upp vid ett flertal tillfällen. Alltså, de bytte ju faktiskt positioner och det var race om det mellan Leclerc och Russell. Och till slut så blandades ju Lewis Hamilton också i det här, vilket gjorde att vi hade liksom 2 Ferrari och 1 Mercedes i täten. Och hur ofta har vi sett det? Alltså, det kändes nästan som oval racing här. Så mycket händer det på väldigt kort tid.
Ja, för när vi sen kom igång så var det ju då, då blev det också tydligt det här batteri, den extra batterienergin. Är det ett ord?
Batterienergi.
Ja, det som de får av batteriet, overtake-knappen och boost-knappen, vad det gör. För att man kunde ju se Leclerc eller Russell, de faller tillbaka rätt ordentligt. Och sen helt plötsligt så är de i kapp. Och omkörningarna var så pass tydliga, de två emellan. För jag vet inte hur många gånger de gick förbi varandra där i början. Det var riktigt kul att se faktiskt.
Mm, jo, men just den biten. Och efter loppet så sa faktiskt Fred Vasseur också att ja, förarna har gnällt en hel del på bilarna, men för sporten så var det här ett väldigt bra race. Och jag måste nog vara benägen att hålla med om, för det underhållningsvärde var det ju absolut. Sen får vi ju ta en diskussion igen. Alltså för varje race så kommer det utvecklas saker, det kommer hända saker. Förarna kommer lära sig förstå bilarna, teamen kommer lära sig förstå bilarna. Vi kommer att lära oss och förstå vad vi ska titta efter på ett annat sätt. Men för att vara det första racet i ett nytt regelverk så var det ju betydligt bättre än den katastrofala starten i Australien 2014. När vi till och med hade diskningar på prispallen efteråt. Det var inget roligt race, även om jag vet att mina ögon framförallt fokuserade på Marcus Ericsson. Och han försvann ju alldeles så fort i den där skrothögen från Caterham.
Ja, och den där, nu har vi tagit oss några varv in i det här racet. Det var ju extremt kul att se Leclerc och Russell racea mot varandra. Men det var några till grejer som jag ändå vill ta i starten alltså. Ferrari hade den där superhypen. Antonelli, han spann upp däcken. Och sen så har vi längre bak i fältet som man knappt såg på reprisen ens när man körde helikopterbilderna där ovanför. Så spinner alltså Liam Lawson upp sina däck. Och jag tror att det är en Haas-bil som också får en dålig start. Och där bakom kommer Franco Colapinto. Har du sett det här, Anna?
Ja, det har jag. Den är ju helt sjuk, den räddningen. Och det här var ju någonting som man pratade om innan, att det kunde bli ett startkaos. Vilket var anledningen till att jag kollade vilken redaktör det var som jobbade på ettan. För jag räknade med att det skulle bli någon form av kalabalik.
Och när Anna säger vem som jobbar på ettan, bara för att det inte ska bli för mycket branschkackel, så är det ju alltså, om man går in på Aftonbladet eller Sportbladet, så finns det ju sport och så finns det nyheter. Och de flesta människorna, även om det är många som läser Sportbladet, så är de flesta människorna hamnar på Aftonbladets startsida. Och där är det ju mest nyheter och det är nöjer och ekonomi, och sporten får ibland kämpa om att få plats där. Men när det är stora grejer, då får vi ju fina placeringar på det som Anna då kallar ettan. Och då var ju hon... Du, Anna, var ju väl förberedd på att här kan det smälla och hända grejer. Och då vill man ju att någon ska kunna placera ut våra finfina nyheter så man kan få reda på vad som händer mitt i natten. Men alltså, Isaac Hadjar har ju i modern tid gjort en av de galnaste räddningarna när han i Formel 2, eller om det var Formel 3, gör den här sjuka räddningen i tunneln i Monaco när han kommer runt hörnet och så står det någon i princip stilla där och han på en liksom Jedi 10,000 sekund flyttar sig. Men alltså Colapintos här, när han drar sig förbi en bil och så ser han Liam Lawson står nästan exakt stilla, hur han sladdar runt och överlever, tänkte jag säga, men klarar sig från en mega krasch där i båda. Har ni inte sett den vid det här laget, sök på det. Sök på och försök hitta Colapintos race start i Australien. Den var makalös. Någon annan som hade en makalös start, det var Fernando Alonso som körde upp sig från 17:e till 10:e i sin vibrerande Aston Martin. Och han fick frågor om det här, den här uppkörningen som han gjorde. Då säger han, varv 1 är mer instinkt än motor. Jag har känt mig överlägsen i 24 år och vid 25 känner jag mig överlägsen igen.
Han är ändå fantastisk. Alltså, finns det någon jag kommer sakna så mycket som Alonso? Alltså, han har en sån bitskhet i varje uttalande. Han vet liksom precis när han ska stoppa i den här lilla nålen i ballongen och när han ska trycka till den.
Ja, men du säger jag kommer sakna honom. Nu är det nästan du som är lite mormors buss, va, Anna? För inte har han väl sagt att han ska sluta än, va? Det är ju inte säkert att han kommer sluta någonsin.
Ja, det jag tänker att vi måste ju vara i ett läge nu. Med tanke på att han debuterade i Formel 1 2001 och vi nu har 2026, så har han kört i 25 år. Han fyller 45 i sommar. Så jag räknar inte med att han kör 25 år till, utan att jag räknar med att han har passerat den mesta tiden av sin karriär. Och sen om man lägger på om det är 1, 2, 3 eller 5 år till. Men jag tror inte att han kör i 15.
Nej, det tror ju såklart inte jag heller, du. Men den här början då, de som klagade, mycket fans som klagade på det här vi såg i kvalet, att man inte ska köra så snabbt som möjligt för att man måste spara upp batteri på slutet av raksträckorna. Det gjorde ju saker och ting bara roligare, för att man kunde få en omkörning i början av rakan och sen så tänkte man, då var den omkörningen klar. Men sen helt plötsligt när den ena bilen som låg längst fram skulle då superklippa, som det heter, makalöst ord, superclipping, så kunde den andra bilen där bakom köra om igen, och där fick vi ju se att det blir ju faktiskt kul.
Ja, det där var ju någonting som man väntade lite på att se hur det skulle bli, och jag tror att det där är någonting som vi också kan få se utvecklas under säsongen. För det där är ju ett tjuv- och rackarspel. Det blir liksom så lite så här strategischack, hur man ska göra och var man ska använda sin energi. Så det där får vi nog se. Jag ser faktiskt fram emot det.
Ja, det var skitkul att se de första varven, för att där visste de nog inte heller, Leclerc och Russell, varför eller vad de själva skulle göra och hur var den andra gjorde. Hade de exakt samma taktik med att välja sin deployment och sådär. Så det var kul att se de båda kivas med varandra så där mycket. Och sen då, som du sa, man förväntar sig att bilar bryter. Det sa du förra veckan, att vi får förbereda oss på att det kommer vara många bilar som bryter. Och det här racet slutade ju med en 1-2 för Mercedes, med Russell som vann det här racet, Antonelli som blev tvåa. Och där bakom så fick vi två stycken Ferrarisar med Leclerc och Hamilton. Och man undrar ju, är det så att Ferrari aldrig någonsin kommer lära sig med sina strategimissar? För att här har de nog en bil som borde kunna utmana Mercedes. Men vi får en virtuell säkerhetsbil när Isaac Hadjas Red Bull ger upp efter hans fina kval och start. Och då går alla in, i princip alla går in. Men Ferrari väljer att ha kvar båda sina bilar under den första virtuella säkerhetsbilen. Och så tänker man, jaha, det här är ju upplagt för att vi måste håna er. Men då tänker man sen också så här, ja okej, men de kanske ändå, likt Anna Andersson förra veckan sa, att det är många bilar som kommer bryta. Det kommer komma något mer, någon mer kommer bryta. Sen får de en ny chans då att ta in båda bilarna för att spara tid på depåstoppet. Eftersom att Mercedes gick ju in och bytte på båda bilarna och sparade 10 sekunder. Ferrari stannade kvar ute. Lewis Hamilton sa, vi borde i alla fall tagit in en bil. Ja, men då tänker man, ja, men då kanske de har förutsett att någon mer kommer bryta. Det kommer bli en till. Ja, det kommer en till gul virtuell säkerhetsbil. Men de går inte in då heller efter att Bottas har blivit stående. Och vi är här igen, Anna.
Ja, vi är här igen. Jag tänkte ju precis som du. Alltså, hallå, hur tänker de här? Alltså, man tjänar ju ändå på att gå i depå när du har en virtuell säkerhetsbil eller säkerhetsbil ute. Men Fred Vasseur fick ju de här frågorna efteråt. Och han som stallchef för Ferrari bör ju kunna ha en förklaring till att man gjorde så som man gjorde. Och han menar på att det var inte strategin som var problemet för Ferraris del här. Utan han menar på att det snarare var dels farten, alltså det rena tempot, och att Mercedes har ett bättre tempo i bilen än vad Ferrari har, plus däckslitaget. Han menade på att vi hade kunnat köra liksom 300 varv idag, därför att däcken höll så väldigt bra. Han menade att 300 varv på samma sätt däck, och sa ordagrant att problemet är inte det strategiska beslutet som vi tar, utan helt enkelt den rena farten.
Ja, men om det är så här det ska vara, eller om det är så här det börjar, så är det svårt att tänka att det, liksom, det är ett nytt Ferrari vi ser här. Alltså det är samma gamla vanliga. Och vi såg ju också Hamilton med ny raceingenjör. Då tänker man, då kanske det ska vara lite ny liksom, gnista och kärlek och sådär. Men det var verkligen första radiomeddelandet vi fick se på Hamilton var också så här, när de berättade att ja, han ser ju så mycket bakom, jag vet inte vad de sa till ja, keep pushing, doing well. Och han bara, ja, leave it up to me mate, thanks. Att han är där igen på samma sätt. Strategimissar och att Hamilton inte är nöjd med sin ingenjör.
Ja, jo, men å andra sidan, hade du förväntat dig att han skulle vara nöjd med sin ingenjör? Det måste nog vara det värsta jobbet du kan ha i F1. Är nog att vara raceingenjör till Lewis Hamilton.
Mm. Ja,
för du kan ju nog inte göra annat än misslyckas. Alltså, när skulle han vara nöjd? Han är ju aldrig nöjd.
Mm. Ja, men Ferrari, de går i alla fall i mål 15,5 sekund med Leclercs bil efter Russell som går in. Russell vinner, tar 25 poäng, Antonelli 2 och 15 respektive 16 sekunder bakom, där kommer Ferrari-bilarna. Och då räknar vi med att de tappade 10 sekunder på att på den här ja, senvanliga strategimissen som de skulle kunna gjort. Och sen är det mormors buss igen, Anna. Det är livsfarligt att spekulera i någonting här helt plötsligt när säsongen är igång. Men lite jävla spekulationer, det kommer jag bjuda på. Hade Ferrari bara gjort liksom den enkla och självklara strategin som alla andra tog, så hade de ju varit 10 sekunder närmre, och då hade de i alla fall haft chans att racea om det på slutet, trots allt de har sagt efteråt. De ville ju spela ner sin egen miss, såklart.
Ja, men någonstans så känner jag bara att de ska nog vara rätt nöjda med ändå var de är nu. Alltså Ferrari står ändå som tvåa här efter Mercedes, och de har två förare där. Samtidigt så har vi ju ett McLaren som faktiskt inte alls kan lämna den här helgen med några goda känslor, utan dels är det ju så att de ligger ju, alltså de var ju minuten efter. Ja. Minuten efter Lando Norris. Han såg inte alls ut att trivas i bilen. Han verkar ha problem med att liksom sätta sig in i hur han ska köra, vad han ska göra, hur han ska omsätta saker. Och det där, alltså att han, där sa Andrea Stella efteråt att de pratade om att skillnaden fram till Mercedes ligger på mellan en halv och en sekund. Och då kör de ändå med samma motor.
Ja, och apropå att du säger att Ferrari ska vara ganska nöjda med att de faktiskt ligger med där. För räknar vi då bort den strategimissen, så är ju de liksom 10 sekunder närmre Mercedes. För de är ändå 40, som de går i mål nu, 40 sekunder i princip snabbare än McLaren som är där bakom. Det är Mercedes, Mercedes, Ferrari innan Lando Norris kommer. Och ett McLaren då som får hälften så mycket data från det första racet, i och med att det var bara Norris som körde, vilket säkert liksom mindre data ger dem ju mindre möjligheter att snabbt återhämta sig i utvecklingsracet också den här säsongen, för att 51,7 sekunder bakom racingvinnande Russell är ju rätt mycket för en regerande världsmästare som Lando Norris.
Ja, men det är ju det, och jag känner hans, den känslan jag fick när jag lyssnade på honom efter loppet var ju inte direkt positiv. Alltså, jag upplevde snarare att han var lite frustrerad, neggig och bara nej. Finns inget att göra. Alltså, jag fick mer den känslan av från hans sida än någonting annat. Och det tycker jag känns lite mer oroande faktiskt. Men jag säger igen, den här banan är inte representativ. Det kan hända att det ser helt annorlunda ut när vi kommer till Kina nästa helg, där det dessutom är en sprinthelg, vilket betyder att det är mindre träningstid på banan och också att de här bilarna ska gå betydligt fler varv i racetempo, både till sprint och race samt två kval.
Ja, och även tänker jag så här, nu blickar vi redan framåt trots att vi har många att gå igenom, men sprintformatet har ju varit ganska liksom inte hatat, vissa har väl varit hatat, men lite nedskjutet så där. Jag känner bara med de här nya bilarna och batterierna och den här typen av körning som vi fick se i början, sprintracen kommer ju få sig ett rejält uppsving, känner jag rent spontant. Så det har vi ju att se fram emot redan nästa race. Men du, vill du ge dig en chans att försöka förklara hur det funkar nu när vi har sett ett race med batterierna, overtake-knapp och boost-knapp? För att det var mycket att hålla reda på. Man fick inte se jättemycket i sändningen hur det funkade med just de komponenterna. Men när man väl fick se om det var liksom en kamp, som vi såg flera stycken under racet, när man såg en bil bakom och en bil framför, att man kunde få se dem då jämföra batterierna, hur de gick upp och ner, då tyckte jag det var ju väldigt kul att få se. Men så fanns det en boost-ikon och så fanns det en overtake-ikon som det inte var särskilt mycket action på. Vet vi mer nu, va?
Alltså både ja och nej, för jag fick ju känslan av att vi ser en sak, men jag tror inte riktigt att förarna vet exakt vad de gör.
Nej.
Jag fick känslan av att de gick in i det här med väldigt öppna ögon för att se lite grann hur det skulle bli, för de visste inte vad som väntade. Och därför känner väl jag lite grann att även om vi kan titta på det här och säga att det här är ju så här, så här, så här, men jag tror att vi skulle trampa i klaveret lite allt för många gånger, för jag tror inte att de visste riktigt vad de gjorde alla gånger, utan det var väldigt mycket learning by doing, kände jag när jag tittade på det här.
Ja, och det var en jäkla skillnad när man kollade på en kamp mellan två bilar, när man fick se då grafiken på hur batteri och overtake och boost-knapparna trycktes på slash bromsades och laddades upp, i jämförelse med om man fick se då en flygbild eller de här andra stora kamerorna som jagar bilarna. För då kunde man se helt plötsligt den bil som var 4 sekunder bakom. Ett varv senare så var den i kapp igen. Att det var så mycket som handlade om den där återvunna energin och hur mycket de använder den. Så där har väl, på samma sätt som både förarna, teamen och vi, så har väl även produktionsgänget en del att lära om hur det ska bli ordning på de här sändningarna, så vi ska förstå allting. Du, nu har vi avhandlat de 5 första. Max Verstappen blir driver of the day och gör en rejäl uppkärning från sista till 6:e plats. Det är ju bara en Max Verstappen som, eller ja, det kanske är fler som kan göra det, men det känns som så här, ja, man är inte förvånad över att Max Verstappen lyckas med en sån grej.
Nej, verkligen inte. Och jag är nog mest förvånad över att han lyckades med det fast han inte tyckte det var roligt.
Ja.
Alltså den känns ju mer intressant, för att jag upplever ändå Max Verstappen som en förare som verkligen, verkligen vill ha glädje i det han gör. Och jag funderade över, jag kom att tänka på ett citat. Det måste ju ha varit 3-4 år sedan som han pratade om vad han trodde att det skulle vara. Kan ha varit 23. Och då, jag hittade faktiskt det här nu alldeles nyss, och då så sa han: I've seen the data already on the sim. To me it looks pretty terrible. It looks like it's going to be an ice competition. So whoever has the strongest engine will have a big benefit. I don't think that should be the intention of Formula One. You will start a massive development war, and it will become quite expensive to find a few extra horsepower. I think it should be the opposite. Och det här sa han för 3 år sedan. Och det känns lite som han lever kvar i just den där biten och tankesättet. Och det gör mig mer förvånad att han trots det klarar av att gå från plats 20 till plats 6 än det faktum att han faktiskt gör det. Lång historia kort. Eller snarare kort historia lång kanske.
Eller en lång historia så lång som den borde vara. Han gör ju ett... man fick ju inte se han jättemycket i och med att det hände så mycket längre fram och sådär. Men att han kan köra så där tycker jag säger, och att Isak Hadjar kvalar som ensam Red Bull-bil, kvalar in som trea, tror jag säger någonting om att Red Bull ska vara med här uppe i resultatlistan framöver. Det är nog inte så att Mercedes och Ferrari kan räkna med att de kommer vara ensamma där i topp 4, utan det ska nog in två Red Bull-bilar framför McLaren-bilarna, skulle jag tro.
Det är väl inte en allt för vågad gissning.
Nej, du, vår semisvenske vän Arvid Lindblad, han gjorde ett sjuhelsikes jäkla intryck som rookie och sitt första race i Formel 1-karriären, du. Riktigt, riktigt bra start för småtjurarna och honom.
Ja, värsta tänkbara starten för Liam Lawson, kan man ju bara säga. Alltså Arvid Lindblad är så uppe och killen är 18. Han har kört ett år i Formel 3, han har kört ett år i Formel 2. Red Bull skickade honom till Nya Zeeland förra vintern för att han skulle köra in så många superlicenspoäng. Enda han skulle göra där var att vinna det mästerskapet, så att han skulle kunna köra Formel 1 under fjolåret och förbereda sig för att kunna vara med i år. Och vad gör killen som är den enda debutanten? Jo då, han kör in på poäng och han krossar sin teamkollega som har kört i Formel 1 i en och ish en halv säsong och dessutom då kört i det teamet han är nu, men också kört för Red Bull Racing. Så att mycket imponerad av Arvid Lindblad. Sen, det är ett race, det kommer flera race, det kan hända mängder med saker, men ser vi bara till vad han gjorde i Australien så är det ju väldigt, väldigt bra. Och hade jag varit Liam Lawson som fick tokstryk, så hade jag nog blivit orolig.
Ja, och det hjälper ju liksom till hela det här, hela körningen från att han har varit i, fick komma upp i Red Bull, fick de historiskt korta chansen på två race innan han blev nedflyttad, och att det nu kommer en ny kille i ett team som han har kört massor med race i, det kan nog säkert göra en hel del med honom, skulle jag tro. Men alltså Arvid Lindblad, extremt kul att se. Han körde så bra i början, men det verkar väl som att han körde så bra för att han använde mycket mer batteri än alla andra, för efter en stund så följde han tillbaks ner i fältet. Men att komma åtta som den rookien han är, han har bara alltså Oliver Bearman, Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Russell framför sig.
Ja, men det är också bra. Alltså, tittar vi på den här listan av de förare som har varit yngst och ta poäng i F1, så är det bara två stycken framför honom. Det är Max Verstappen som var 17 år och 5 månader och 29 dagar. Kimi Antonelli som var 18 år, 6 månader och 19 dagar. Och trea på den listan är Arvid Lindblad, 18 år, 7 månader.
Ja, det är bara 10 dagar som skiljer mellan hans hans poängtagning och Kimi Antonellis alltså. Ja, det är ju det är imponerande. Tredje yngst någonsin att ta poäng i Formel 1. Arvid Lindblad, det är, som jag sa för några veckor sedan, det är han vi ska hålla på, vi som svenskar. Och det kommer bli kul om han gör det, som det ser ut nu. Har vi några andra team som vi vill lägga under lupp, Anna?
Ja, men jag tänker på två saker. Dels tänker jag på Aston Martin som faktiskt använder det här racet som någon slags test. In och ut i depån liksom. Och så in och sen så, men vi kör några varv till. De har ju kört så...
Berätta vad de gjorde här, Aston Martin och Alonso. För det var rätt svårförståeligt.
Jag fattade ingenting först. Jag hade fullt sjå med andra grejer. Så bara, vänta lite, det står inte out på killen. Han är ute och åker igen. Alltså de tog in honom i depån, fixade till, ändrade om, struntade i att tiden gick och sen skickade de ut honom igen så här 11 varv efter alla andra för att samla data. För de har alldeles för lite data på den där bilen. Så att då skickar man ut honom igen. Det positiva för Aston Martins del är ju att man från motortillverkarens Hondas sida då kunde säga att det var ett steg i rätt riktning och de tror på en hel race-distans i Kina. Å andra sidan hörde jag ju andra uppgifter som säger att de kanske inte har justerat den där motorn och batteriet fullständigt förrän till Ungerns GP, och då pratar vi i slutet av juli. Men tongångarna var ändå positiva. De hittade tid när de väl fick tid i bilen, för de har ju faktiskt inte testat.
Nej, jag... Det känns som att vi har räknat ut dem, även fast vi har slängt in brasklappar för att räkna ut någon kan vi inte göra i det här Formel 1-världen. Men man har ändå liksom gått och tänkt att det här ser ut att gå åt helvete för Aston Martin, men jag tror att de här kommer vara tillbaka ganska snart om det går så här snabbt att rycka upp sig igen. Men ändå liksom extremt långt kvar har ju de. Williams då? En bit kvar också, va?
Det kan vi säga. Alltså Williams kom ju på baktassen, eller bakhjulet direkt, när de inte dök upp på de första testerna. Och man kan väl sammanfatta helt enkelt deltävlingen i Melbourne, Australien, med att de har tagit ett steg till i rätt riktning. Deras bil är ju fortfarande för tung. Och nu fick de väl liksom se lite grann hur den fungerade, den här motorenheten då, under raceförhållanden, och det är väl ett bra steg för Williams, som enligt James Vowles fortfarande har målsättningen att vara femma i konstruktörsmästerskapet, men det känns ju som att de har en bit kvar. Det blev ju liksom inte riktigt några poäng i Australien.
Nej. Ska vi ta lite mer resultat här, och de sista som tog poäng, eller de som tog poäng efter de vi har pratat om efter Verstappen, så kommer Oli Bearman sjua och kopplar ju direkt ett grepp om Esteban Ocon, och bakom honom är Arvid Lindblad. Sen har vi Gabriel Bortoletto i en Audi som gör sitt första framträdande i Formel 1, som plockar 2 poäng direkt före Pierre Gasly som blir 10. Bortoletto också. Det är fint, och de hade också bara en på banan.
Ja, men alltså för Audi är det där. Alltså, någonstans är jag också imponerad av Audi. Det är ändå så att de har byggt en helt egen motor. De har inte sysslat med Formel 1 tidigare överhuvudtaget. De har ju varit väldigt framgångsrika i Rally VM, i Le Mans, i DTM, i Rally Dakar, där de blev den första biltillverkaren faktiskt att vinna det tuffa ökenrallyt med en eldriven motor. Men Formel 1 är de ju verkligen nykomlingar i, så det är ju ändå roligt.
Mm, och det blir kul att följa också hur det kommer gå för de två. Där bakom har vi på 11:e plats Ocon utan poäng, sen Albon, sen Liam Lawson ganska långt efter Arvid Lindblad, Colapinto 14:e, Sainz 15:e, och sen så har vi då Cadillac fick ju bryta med en bil, och Sergio Perez blir alltså sist av dem som, vad ska man säga, blir klassificerade på en 16:e plats. Och Cadillac, de har lite mer att lära än vad Audi har.
Men de har ju också varit mycket senare in i hela den här processen, så att Cadillac räknar nog inte att det här är någonting annat än en lärosäsong.
Nej, de var ändå nöjda och stolta och glada över att de har genomfört sitt första race i Formel 1-historien, Cadillac. Du, nu ska du få sätta plus om du inte vill säga någonting annat först.
Nej, men vi kan väl ta plussen. Det känns som att vi vill titta framåt också. Det är ju faktiskt race igen nästa helg.
Plus, Anna, nu!
Då börjar vi med motorstoppet, och det går ju till Oscar Piastri, för att ja, så mycket mer var det inte. Det var verkligen en skrubbad mur och Oscar Piastri was here. Inte ens till formationsvarvet kom han. Sen tänker jag vi ger, så jag tittat plusmässigt och så tänker jag ger ett plus till Max Verstappen, inte för att han var underkänd utan för att det var så många plus idag, så jag känner att han behöver ett plus som driver of the day, han gör en bra insats så han ska upp på plussidan.
Ja, även fast ett plus är underkänt.
Ja, men eller? Jag känner att jag flyttar det här nu. Idag är det faktiskt premiär, så nu får vi vara lite positiva.
Ja,
så att jag det flyttar bra. Det till ett plus, ett positivt plus. Nej, ett positivt plus.
Plusitivt.
Ja, det blir ett positivt plus. Jag kan inte säga. Positivt plus för Max Verstappen. Två plus ger vi till Ferrari för att de verkligen bjuder upp idag, raketstarten. Tre plus går till Arvid Lindblad. Jättekul debut. Det var någonting som vi har väntat på. Lite positiv energi så där från Sverige och England och Indien. Fyra plus går till Mercedes för deras dubbelseger. Och fem plus, mycket bra, går till racingen under de inledande varven. För det var faktiskt riktigt roligt att se.
Och det kommer bli jättekul att fortsätta följa det här. Bring in China direkt, säger jag. Men först tar vi lite småstats. Jag börjar hos Red Bull. För där har vi så här, i och med att Isak Hadjar blev trea i kvalet, så innebär det bästa resultatet för en Red Bull-förare som inte heter Max Verstappen sen Belgien 2024, när Perez kvalade lika bra. Det har alltså gått lång tid. Hamilton, Lewis, vår vän i stallet med den brinnande hästen, han har redan i år tangerat sin statistik för antal ledda varv på hela förra året. Under förra säsongen 2025 så ledde han två varv på hela säsongen. Nu har Hamilton varit i ledning två varv i det första racet.
Det är ändå imponerande. Jag tänkte också på en annan sak när det gäller Hamilton faktiskt. I år så har han faktiskt kört Formel 1 i 20 år efter varandra. Fatta den då.
Mm. Ja, det är ju många sådana här nu när Arvid Lindblad är så ung att Hamilton och Alonso har kört F1 längre än Arvid Lindblad ens har existerat. Det sätts i perspektiv. Ålder gör det. Förra året så var racet med flest antal omkörningar 60 stycken. Det var i Abu Dhabi. Nu i Australien så var det dubbelt så många omkörningar. 120 omkörningar.
Det är en sjuk siffra.
Ja, det är en helt sjuk siffra. Att i första racet så var det dubbelt så många omkörningar som alla race under en hel säsong som det var förra året. Det båda gott för underhållningen. Även om det kanske kommer jämnas ut. Så att 120, det är en sinnessjuk siffra, tycker jag. Vad är väl lite småstads utan länsrollarna?
De ska de väl finns in. Inte. De finns inte.
Han är den första föraren sedan 2014. Då var det Jules Bianchi. Så är han den första sedan dess. Att avsluta ett Grand Prix utan att bli klassificerad. Han var alltså ute på banan. Lance Stroll. Det är nämligen så att han gick över mållinjen som 17:e, alltså efter Perez som blev 16:e. Men Lance Stroll låg alltså 15 varv efter vinnande George Russell, vilket betyder att han inte genomförde mer än 90% av tävlingsdistansen. Så han blev inte classified. Så det blev alltså det blir DNF på honom. Did not finish, ja. Trots att han var ute på banan.
Ja, men de var ju ändå ute och testkörde, så att det är väl okej.
Okay. Ja. Ja, det är småstatsen. Nu blickar vi framåt mot Kina och sprint.
Ja, håll i hatten känner jag bara. Alltså vi har en träning natten till fredag. Sen är det sprintkval fredag morgon 8.30. Sprint 04.00 lördag morgon.
Skönt att du är på den här, att du redan är på australiensisk tid.
Nej, jag behöver inte flytta mig för den, jag får behålla den. Och sen är det kval 8.00 på lördag och race klockan 8.00 på söndag. Så det är tidigt, men inte riktigt lika hemskt tidigt.
Nej, och en av de roligare banorna att köra när man sitter själv och leker i sina racingspel som jag gör. Jag älskar att den här yin och yang-kurvan, för man kan ta den på så många olika sätt där i Kina. Som är alltså kurva 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, de första alla kurvor. Och sen den jättelånga raksträckan på slutet. Det kan bli mayhem och det kan bli kaos. Det blir körning i Kina.
Ja, men Kina är ju jag gillar också den banan alltså. Det ser också spännande för asfalten är lite annorlunda mot Australien. Det kan bli lite varmare där. Samtidigt så känner jag att i fjol så var det ju diskningskaoset med Ferrari där ju. Det var ju där Ferrari faktiskt vann sprinten. Med Hamilton vann den där sprinten. Men det känns inte som att statistiken betyder så där vansinnigt mycket med tanke på att vi har så olika bilar om vi jämför fjolårets bilar och årets bilar. Jag är nyfiken ändå alltså. Tänk dig den här starten liksom, och du har 330 meter in i kurva 1.
Ja, och just första liksom yin och yang-kurvan. Ni som inte fattar vad jag snackar om, kolla på banlayouten så kommer ni se de första kurvorna där. Som man just kan ta på så många olika sätt. Där kommer det ligga många bilar i bredd hela den vägen. Det ska bli riktigt, riktigt kul att se. Och det är alltså redan nästa helg. Eller ja, bara när ni hör det här på onsdag så är det ju inte så långt bort till att de rullar ut där borta. Har du några avslutande ord som du vill säga innan vi säger tack och hej och ger oss vidare in i uppladdningen inför Kina?
Jag är lite spänd på vad den här veckan för med sig, för jag känner att det kommer att hända så otroligt mycket från race till race. Inte kanske alltid uppdateringsmässigt, även om någon naturligtvis jobbar på det också, men också erfarenhetsmässigt. Alltså varje pass som de här förarna ut och kör kommer ju ge så oerhört mycket bara under i kunskapsbanken, när vi nu kunde konstatera att de faktiskt inte alltid visste riktigt hur de skulle göra och vad de skulle göra. Så jag ser fram emot schacket i yin och yang.
Mm. Ja, men det ska också bli kul att se de som vill ta revansch, för det är ju rätt många som jag gissar vill ta revansch från Australien. Piastro vill ta revansch, Hulkenberg vill också ta revansch genom att komma ut och köra. Hadjar som gjorde det fina kvalet och fick avbryta när han låg så fint där långt framme kommer vilja ta revansch. Verstappen som kommer vilja ta revansch. Och Sainz känns också som en revanschtagare och hela Aston Martin-gänget.
Men det känns som du har rabblat upp hela startfältet snart.
Alla utom de längst fram. Ja, vi säger så hörni. Tusen tack för att ni är med oss. Nu kör vi vidare den här säsongen och hörs nästa vecka när vi vet hur det gick i Kina.
Det gör vi. Tack.
All the fucking time.
Find their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Claps and steering wheel here.